Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 40% on the Sleep Number Limited Edition smart bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com/awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com.
Hej och välkomna till Hjärnskrynklarna. Vi pratar idrottspsykologi och vi vänder oss till dig som är idrottare, förälder, tränare eller som bara älskar idrottspsykologi. Jag heter Mikael Wallsbäck och Fredrik Weibull, du sitter här igen.
Det brukar bli så.
Och jag tänkte bara, vi hade ju Andreas Harnebring här förra veckan som huvuddomare i SHL. Och varit det i 2 år. Och det jag tog med mig lite där var ju det här att fortsätta våga göra saker som är lite obekväma. Han pratade om att det här är att kliva fram till båset fast det känns obehagligt. Liksom, att våga göra saker som man kanske inte tycker känns jättebehagligt först och sen blir behagligt. Jag tycker det är fantastiskt och det funkar ju också.
Inte låta obehaget styra.
Utan, exakt, styra något annat. Det är om det. Nu är vi ju här i ett nytt avsnitt och vi har 2 eminenta härliga gäster med oss. Och det är Sebastian Lauritsen och Martin Romö. Och då kan vi börja med Martin. Du har ju en lång ishockeykarriär. Oskarshamn och Timrå och flyttar runt. Och ni jobbar. Och Sebastian, du har också en lång, kanske lite längre va? Hockeykarriär.
Eller höll ni inte, på? Vi har nog inte mätt karriär.
Som var längst. <nej. laughs> Väldigt långa professionella idrottskarriärer. Och det är ändå, Sebastian, du har ju ett SM-guld, ska jag säga så också, med Brynäs 2012.
Yes.
Och det ni gör nu är ju att ni har drivit nätverket för We Are You, som jobbar med, och det var ju där vi liksom hittade er i en artikel om att det här att stötta idrottare kanske både innan, alltså under och framförallt kanske också efter en idrottskarriär.
Stämmer alldeles utmärkt.
Kan du berätta lite mer om...
Nej, men det vi gör och det vi brinner för, det är ju att vi själva har gjort resan och förstår vikten av att börja jobba med sig själv under karriären för att sen också göra övergången till den civila karriären på ett annat sätt. Förstå nätverket och värdekedjan man är inne i. Också väldigt intressant att få lyssna på er och angående just den mentala styrkan som vi brinner otroligt mycket med och vad den gör för en. Och vad man är i behov av den under hela sitt liv. Det är inte bara under prestationen eller de bitarna, utan som vi tittar också mycket på självkänslan för att frigöra sin fulla potential. Både i prestation men också i livet i övrigt. Och det vi gör, det är egentligen att vi hjälper elitidrottarna, och där är alla elitidrottare. Vi kommer från hockeyvärlden själv, men det är samma sak för alla. Och hjälper dem därifrån att bygga upp sig själv vart de vill och sätta en målbild, vart är de på väg sen, och sen i sin takt börja göra resan. Så det är ju kort vad vi gör.
Är det lätt för dem? Alltså där utmaningen och att jobba med målbilden eller veta vad man... Alltså min uppfattning är att när man är i idrotten så är man ju väldigt mycket i idrotten.
Ja, gud ja. Och vi vill ju absolut inte vara på något sätt ett företag som går in och tar bort fokus på prestationen som ska ske på idrotten. Utan vi vill vara ett komplement för vi tror någonstans att det ena ger det andra, att vi bygger upp en stark grund att stå på som person, så kommer det gynna din idrottsperson också. Och det är lite det vi jobbar efter.
Mm. Hur tänker ni då? Alltså det menar, alltså, jag tror jag förstår det menar, men jag tänker att personerna påverkar, alltså om man får ordning på det lite utanför och vet om man ska där, så påverkar det kanske också prestationen i hockeyn eller fotbollen?
Ja, lite. Alltså, rent generellt kan det vara svårt då, som en 22-åring att veta vad du vill göra efter exempelvis du spelar hockey. Då. Det kan ju vara väldigt svårt och det är väl ingenting man direkt kan begära så. Men det vi vill är att de börjar tänka i banorna kring att dels när de är mitt uppe i karriären, att de faktiskt har väldigt många öppna dörrar som många andra inte har. Man får ofta träffa väldigt mycket rätt folk, om man säger. Och kunna utnyttja det på bästa sätt för att i ett senare skede i livet kunna få en smidigare övergång till ett normalt liv inom citationstecken.
Jag upplever också att många aktiva idrottare vill gärna inte prata om det där efter karriären heller. Alltså det är jobbig grej och de vill liksom inte jinxa något och de vill liksom på något sätt. Men där tycker jag håller med om att det är jättebra att göra det. För att man tänker ju på det ändå, det finns ju där. Så man har en tanke och kanske har en idé om vad man kanske vill göra sen, så kan man ju släppa det på ett annat sätt. Ja. Alltså öppna dörren istället för att liksom försöka hålla det gömt.
Precis, och det är lite där vi kommer in. Som en del av det är ju liksom att vi har skapat en plattform där personen i fråga kan synas och sätta upp sina målbilder och börja kommunicera ut mot övriga världen vad man faktiskt vill göra, både inom sin idrottsliga prestation men också sen efter karriären har tagit slut, vilket gör det mycket mer konkret och mycket enklare för folk runt omkring och kunna anpassa sina verksamheter utefter det. Om folk söker en viss typ av människor och då kan de gå in här och så ser de att ja, men här är en kille eller en tjej som vill göra det här. Då blir det mycket enklare. Mm.
Jobbar ni, är det både individuella och lagidrotter?
Ja.
Lagidrotter, ja. Märker ni någon skillnad där på den där grejen? Alltså jag tänker det här att ha den här riktningen eller drivet eller så.
Nej, jag upplever att det är ungefär samma sak. Och som svar på frågan, jag tycker du ställer en väldigt bra fråga och relevant. Och det är ju också det här att frigöra. För det finns ett ok under tiden du är aktiv. Att ja, men det kommer sen. Men det ligger ändå vila någonstans i det. Om du börjar ta tag i det i lugn och ro och du gör det i din takt, då börjar du frigöra din fulla potential också. Alltså som elitidrottare. När du pratar också om det här fall det individuella idrottare eller lagidrottare, ja, det är lite olika fast ändå samma skulle jag vilja säga. Det är olika behov vart man är någonstans. Och för individuella idrottare, om man ser till den stora massan, så är det ju vikten av att skapa en förutsättning att de verkligen kan träna men framförallt återhämtas efter. Som lagidrottare är vi lite bortskämda med att vi har en betalning, en lön och de bitarna vi kan vara i ett sammanhang. Samtidigt som lagidrottare så blir vi lite bekväma också. Det innebär att vi tillhör en grupp och en trygghet i det. Och det innebär att ja, jag tar det sen. Och det där sen, det går ganska fort innan det kommer på en liksom.
Och det ramlar över ganska snabbt att det är ganska mycket. Det där sen blir ganska mycket att ta tag i om du gör det när sen är nu, om ni förstår vad jag menar. Alltså att den dagen du slutar så ska du ta tag i allt. Då är det bättre att ha försökt tag i små steg längs hela vägen för att vara så bra förberedd som möjligt när dagen kommer.
Och det blir också mer naturligt då också att mentala återkopplingen från idrotten, att om man har något och syssla med som är roligt vid sidan av. Dels hjälper det sen, men det underlättar ju återhämtningen under karriären
det,
också.
Det som idrottare är man ganska van, en van arbetsmetod att liksom jobba mot mål och ha ganska tydliga målsättningar. Och det är liksom lite det vi försöker återskapa här då för livet i stort, om man säger.
Inom många idrotter, vissa idrotter, när man inte har något jobb vid sidan av, så blir det ju mycket tid också.
Ja, verkligen. Tid finns. Ja.
Nej, men så är det. Och plattformen vi har tagit fram och vi jobbar i, det är ju också nätverket mellan elitidrottare, både de som är aktiva och de som kliver av och gjort resan. Hur man hjälper varandra att lyckas. Och just när vi pratar om den mentala biten, den följer med en hela livet. Och just när du kommer ut i den andra delen i arbetslivet och näringslivet eller vart du verkar någonstans, så är det precis samma sak där. Hur ska jag kunna prestera där på bästa sätt? Och gå från att vara trygg till att bli otrygg, en helt ny miljö för att komma in och bli trygg igen. Det är samma resa som är överallt. Så man får med sig den.
Hur tycker ni det mottas? Jag menar, det är en sak när man väl har lämnat den aktiva idrottskarriären, så är ju många säkert mottagliga. Men hur mottagliga är idrottarna för, känner ni, att liksom jobba med det här under för att liksom fundera på vad som händer efter då?
Högst individuellt skulle jag säga. Det är min spontana känsla. När man själv var aktiv och man pratade om de här bitarna, så kunde man säga att jag jobbade ju alltid samtidigt som jag spelade. Och det var ju min fördel och det var min målbild vad jag verkligen ville göra. Och då fanns det ju också de här som försämrade prestationen eller inte. Ja, för min del kanske jag jobbade lite för mycket det ska man ju vara ärlig och säga. Men samtidigt så är det så att för mig var det en trygghet att frigöra. För då hade jag ju idrotten och hockeyn i det fallet. Där jag kunde vara påkopplad 100% och sen kunna gå till jobb och vara 100% där. Men vad man gör på sidan, det är 100% individuellt. Det skulle jag vilja säga. För att det handlar inte bara om att jobba eller läsa eller någonting. Utan utifrån individ och framförallt i vilken takt.
Men jag tycker det där också, och där det är olika idrotter som jag träffar, så är det ju, kan det ju vara, och där tycker jag ändå att det finns en skillnad med individuellt generellt och individuellt lag, liksom att så här, just att individuella, man har det här drivet, det egna varumärket liksom, att man vet att man, för det är bara man själv, att så här, jag behöver så här, ligga på med sponsorer eller fixa det här, och där det också är som att de har inte pengarna för de här resorna eller de här fixen, så de behöver också göra det. Och det får de ju ut massa bra av liksom. Och där kan ju liksom så här, jämför det andra, så här, i lagidrotter, då kan det ju vara typ så här, vi skulle vilja ha frukost och så blir inte det ordnat. Då är det ingen som tar tag i det. Och då är det så här, då handlar det om att typ köpa smör eller bre macka. Ja, och det där är ju en ganska, där tycker jag ändå att det finns. Jag vet inte om, och hur, för det där är ju väldigt viktigt att kanske driva det här, men det här varumärket, men då kanske man också, jag vet inte, då kanske man också bara behöver känna att man inte får, förstår ni hur jag tänker, att så här, alltså att ibland kan det vara bra att inte få allt serverat, för då behöver man liksom skapa det själv på något sätt.
Ja gud, jag hade faktiskt en diskussion igår kring lagidrott och där vi kommer ifrån, att ofta får du ett schema liksom i handen där det står, nu ska du sitta på bussen, nu ska trunken vara packad, nu ska du äta, det här ska du äta, nu ska du värma upp, nu ska du spela match, alltså det är, allting är liksom inrutat, du får allting serverat. Allting går ut på att klockan 7 så ska det vara så bra som möjligt, och klockan 9 är det slut, och då finns det ett nytt schema att hämta. Liksom. Och det där blir ju på något sätt ens vardag efter ett tag, och man tar det lite för givet. Och sen när man kommer utanför det där och helt plötsligt ska börja ta tag i saker själv, så det kan vara svårt. Även de minsta grejerna kan vara jäkligt svåra. Liksom.
Sen är ju också en annan del av det, är ju, jag pratar med kollegor i Europa som jobbar med stora internationella fotbollsakademier i England och i Holland. När 8-åringarna spelar fotboll och de blir behandlade som någon som, alltså, spelar i Serie A eller i Premier League, och inte att det blir ingen progression att man får jobba för, utan man får allt på en gång, de känner sig som proffs. Det finns en baksida av det också liksom, att man inte...
Ja, verkligen, alltså just det här egna ansvaret, det växer med jag som människa rent generellt, och jag tror att det är väldigt viktigt att få in det på något vis.
Och sen flytta över den delen som man har gjort i elitidrotten, för det är ju så också, för att du har tagit det dit och kommit, så har du gjort en insats. Mm. Ingenting bara blir. Du har ju brunnen för det, du har liksom en tydlig målbild, och du har liksom hela ditt liv gå ut på att ta det dit. Att kunna flytta över den och motivera och inspirera den till nästa del. Det handlar om de bitarna för att börja liksom förstå att okej, jag behöver också göra en insats på den andra delen. Det bara inte blir, utan jag behöver göra någonting för att det ska hända någonting. Och det jobbar vi med.
För dem att förstå det?
Ja, och förstå vad som är drivet för dem. För vi har alla olika.
Mm.
Vad du vill göra efter din karriär, det är ju olika vad jag vill göra kontra vad en annan person vill göra. Utan vårt jobb, det är ju att lyssna av också. Vad vill du för någonting sen? Ja, då kan vi hjälpa dem med en plan och en handlingsplan där. Och sen sätter man tidsramen utifrån vad den personen känner för lagom.
Om ni märker att den personen inte vill prata om det, att den tycker det är jobbigt, vad är bästa sättet för dem att få den att förstå att det är viktigt och det gör nytta att ta hand, att börja tänka på det nu också?
Och där kommer det in de här delarna som har varit. Jag tror ju mycket på det här att när vi hjälper varandra att lyckas, alltså de som har gjort resan har varit på högsta nivå, ändå när de kliver av känner den här att jag tappar tillhörigheten och min identitet. Hur behöver jag jobba med min självkänsla? Vem är människan bakom prestationen? Vilket jag själv har varit med om, samtidigt som jag ändå hade ett jobb och ett fast jobb som försäljningschef, så fick jag ändå den där, för jag hade byggt upp min identitet sedan jag var 8-10 år, att vara hockeyspelaren och kaptenen Martin Roma. Och den är jävligt tuff liksom. Och kan man nu få ge tillbaka den och skapa den känslan. Sen är det olika delar i livet man är mottagare för det. Och det måste man också.
Hur gjorde du det där? Alltså jag tänker, när den försvann? Alltså för det där är ju också så dramatiskt att den försvinner ju på riktigt från en dag till en annan när du lägger av. Alltså kaptenen, hockeykaptenen Martin Romme, alltså försvann. Ja, men förstår jag, den försvann ju. Hur hanterade du det där?
det första jag gjorde, för det började ju tidigare egentligen, för att för liksom ge en helhetsbild på det, så är det så att jag kom i kontakt med mentalstyrkan när jag var 20-22 år ungefär, och förstod vikten av vad jag kunde påverka själv med mitt huvud. Jag hade tränat så otroligt mycket både på isen och i gymmet för att skapa de bästa förutsättningarna för att bli hockeyspelare, för det var min dröm. Och när jag kom i kontakt med den mentala biten och förstod att det fanns hur mycket som helst att hämta där ur, ja, där började ju resan. Sen använde jag den och jobbade med den på mitt sätt. Jag kunde ha gjort mer så här efteråt, men ändå fick jag kontakt och förstå det. När jag klev av och jag fick den här liksom identitetskrisen, och det första aktiva jag gjorde var att jag kom hem till min fru och frågade, vem är du gift med? Och hon svarade ju bara, dig. Ja, men det var ju jäkligt tacksamt att höra.
Hockeyspelare.
Fel svar liksom. Men samtidigt så är jag alltid brunnen för att utveckla mig själv, för jag tror på den resan. När jag utvecklar mig själv och ser mig själv hela tiden, då får jag ett annat resultat runt omkring mig. Och då var det ju samma sak där. Okej, då vill jag förstå vad det här beror på. Och då kommer jag verkligen i kontakt med skillnaden mellan självförtroende och självkänsla. Och när jag börjar utveckla min egen självkänsla och jobba med den dagligen, så får jag ett helt annat resultat. Både som ledare i näringsliv och mig som person och familjefar och allting. Och varit mycket, mycket tryggare i vem jag är. Och det är ju någonting som jag verkligen vill ge alla lite dotter. Hade jag börjat med den ändå tidigare, så tror jag och är helt övertygad att min prestation på isen hade också ökat.
Häftigt. Och jag tänker där... Den switchen, för det där är intressant, där kan man ju också se lite så, om man generaliserar lite olika personligheter, att vissa liksom, ja, men typ man skadar eller man lägger av, så blir det så här, åh nej. Och så blir det lite att man backar och försöker liksom, man tänker att det ska lösa sig av sig själv. Och sen finns det vissa personer som är mer lite det du beskriver, man hoppar upp, uff, härligt, en utmaning liksom. Alltså att direkt fråga frun, alltså, ja, men du tar ju tag i det direkt liksom, men... Lyckades med, eller hade du också en period där det liksom var att du var lite liksom att, eller lyckades du liksom ta tag i det direkt i och med att du hade en karriär vid sidan av, eller var det liksom ett tomrum också efter?
Det var ju ett tomrum, och det är ju så, när man jobbar med sig själv så är det inte från ena dagen till den andra heller, utan man måste ju successivt göra det. Det är precis som när man vill göra en prestation, så är det ju så att du behöver träna för att för det första bibehålla men också lyckas. Men du ger dig själv tiden till att göra när du ser att du får resultat. Och då får man ju börja med övningar också som ger en ett ganska snabbt resultat. Då blir man intresserad och förstår, okej, det här blir intressant. Och sen får man jobba med det successivt. Sen skulle jag vilja säga att det är en färskvara ibland också. Det är samma sak nu när man är ute och håller föreläsningar och de bitarna. Att, ja, men vad gör mig rätten att få stå här och föreläsa? Och mitt liv, mina förutsättningar, vad jag kan ge för verktyg till er. Ibland så måste jag också hela tiden jobba med min egen självkänsla. Att förstå att, ja, men jag vill ge det här. Det är det vi är här för att göra. Så att den är viktig.
Och sen tror jag, alltså, just med att jobba med sig själv också. Det är ju svårt. Och det är lätt att bara flytta med. Och jag tror det också, om man inte märker tydliga skillnader eller liksom förbättringar, att ha med sig att om du jobbar med dig själv oavsett, alltså, så gör du ju rätt sak. Det är inte bara för att du inte märker förbättringar, så är det inte fel, utan fortsätta jobba, och plötsligt 3 månader senare kanske händer något, eller att plötsligt är det, men jag kan göra så här istället. Så att jobbet i sig är alltid värt det.
Ja, och när man själv har gjort det är lättare, för då blir jag, brukar säga att då blir jag lite bottentung när du själv har upplevt och gjort det. Och det är lite så vi jobbar med lite drottarna, för att förstå vart de är och möta dem i den resan där jag själv var i samma nivå. När jag hade den förståelsen när jag var 20 år, ja, men jag kan inte coacha en som är 20 nu och säga att, ja, men så här är det utifrån det jag vet idag. Utan jag måste ju ta mig ner till den nivån och hjälpa den därifrån. Vilka var de första stegen och de viktigaste stegen jag skulle göra för att jag var 20 år igen? Ja, då hjälper vi oss därifrån. För då fångar man människan alltid i nuläget, och sen hjälper man därifrån och framåt.
Och förstå att det inte är, behöver vara på samma sätt.
Exakt.
Utan det kan vara ett annat sätt.
Precis.
Mm. Och så tänker jag också det här du pratar om, att dels kunna ge lite så här kortare, alltså saker som händer något, och också man kan jobba med något långsiktigt vid sidan av. Men visst är det också, hjärnskakning har ni gemensamt? Eller? Nej?
Nej, dela ut tyvärr kanske, men du inte delar... Nej, skämt åsido. Nej.
Det var Sebastian då? Ja. Det var också det som gjorde att du la av.
Precis, det stämmer. Va? Det var väl, jag vet inte ens när det var, 1,5 år sedan. Du hör ju hjärnskakning sen, det tydliga. Nej, skämt åsido. 1,5 år sedan ungefär som jag tog beslutet att som jag fick den och kände väl att den smällen tog på ett annat sätt än vad de tidigare hjärnskakningarna har tagit. Så det var väl sen någonstans ett år sedan kanske, som jag bestämde mig för att det inte är värt att fortsätta, helt enkelt.
Hur din process varit, alltså i den Det som Martin, alltså det här avslutandet.
Ja,
jag tänker, du Martin, det var ju mer frivilligt. Alltså du bestämde där, och det här var mer kanske en, mm, en skada som gjorde.
Ja, ja, precis. Där har vi lite olika resor liksom, men jag, man kan väl säga så här att dels då hjärnskakningen i sig gjorde att jag mådde väldigt, väldigt dåligt. Det var min sjunde hjärnskakning, och som jag sa tidigare så tog den väldigt mycket hårdare än vad de andra har gjort, och det tog väldigt lång tid innan jag kunde ens se ljuset liksom. Jag var tvungen att ligga i ett mörkt rum i princip 5 månader. Kunde liksom inte ta hand om barn, ingenting. Ljud och ljuskänslor och alla de bitarna. Men sen var det faktiskt Martin som ringde till mig, hörde av sig i november tror jag det var, förra året. Där vi har egentligen bara spelat med varann i 3 månader för många herrans år sedan. Utöver det så har vi liksom bara känt till varandra. Vi har liksom aldrig varit kompisar. Men han hörde av sig och frågade hur jag mådde och sådana saker. Och frågade om jag var sugen att ta en lunch. Och då hade inte jag varit utanför för huset på 5-6 månader. Och kände väl inte riktigt att jag var redo för att gå ner på stan och ta en offentlig lunch bland folk och så. Men bestämde väl ändå att jag testar, jag måste ju, jag kan inte ligga här resten av mitt liv liksom. Så jag gick ner och tog den där lunchen, och Martin, vi pratade rent allmänt så där hur jag mådde, och Martin upptäckte väl ganska tidigt att jag var i spillror mer eller mindre liksom, att det var liksom inte en frisk person som satt där, utan men vi bokade in några luncher och så där, vi hade några möten och satt och pratade om livet i största allmänhet liksom. Men sen var det en dag som Martin frågade mig liksom, men vad vill du med livet? Liksom, vad vill du härifrån och framåt? För då hade han liksom skapat en bild kring mig. Ja, och sen så började jag dra en idé som jag hade gått och fila på många, eller ett tag i alla fall. Ett år, 2, 3, något sånt. Ja, men kring just det här som vi nu håller på med. Men det, just den grejen, att jag fick dela med mig den till Martin, och Martin tog emot den, förstod den och kunde göra någonting utav den. Och ge mig den här tydliga målbilden som vi har pratat om här nu. Att jag kunde lyfta blicken liksom från sängen och kunna liksom börja se ljuset igen på något sätt. Väldigt små steg, men ändå liksom att jag fick ett mål att sträva mot. Alltså, utan att överdriva, så, men från den dagen så började det liksom successivt att vända. Och det är liksom, jag kan ingenting om liksom det fysiologiska bakom hjärnskakningen, vad som faktiskt händer i hjärnan och sådana saker. Det verkar vara få som kan det, men det jag kan, med min erfarenhet här nu, det jag kan säga är liksom att försök hitta den där målbilden, för att jag tror att dels hjärnskakningen, men också den här icke-tillvaron som blir när man märker att man måste sluta med idrotten som man har hållit på med hela sitt vuxna liv. Den där ångesten som det kan framkalla, att aha, vem är jag nu? Vad ska jag göra nu? Det ovanpå en hjärnskakning, det är väldigt tungt att bära liksom. Det märkte jag. Så när Martin hjälpte mig att ta det oket av mina axlar, då direkt liksom så började jag kunna lyfta steg för steg, och så det har hjälpt mig enormt mycket. Och det, jag tror jag har tackat Martin flera gånger för det. Tack Martin.
Ja, man blir rörd och hör, alltså det är så fint, tänker jag också, just det där viktiga att också våga fråga, eller och det där att ska vi ta en lunch, bara, utan, vi tar en lunch.
Mm,
alltså precis. Nu ja. Liksom att här, att inte liksom backa eller liksom, utan att verkligen säga vi tar en lunch, jag kommer hem och hämtar det och så åker vi väl liksom.
Ja, jag tror att det hade varit liksom en närmare kompis så hade jag garanterat tackat nej liksom, ja. För att det hade jag inte pallat. Men nu var det Martin, och Martin är några år äldre och jag liksom hela tiden vet hur man har varit och sådär, så jag kände väl att ja, men vad fan, en lunch, det kan vara bra. Sen tog vi det därifrån.
Hur mår du nu?
Jag mår bra. Alltså vardagen funkar väldigt, väldigt bra, måste jag säga. Nästan 100%. Man har liksom lärt sig att leva med det här och liksom byggt upp ramar kring vad som funkar och inte funkar. Jag har inte liksom haft några större bekymmer alls de senaste 3-4 månaderna. Det är någon dag då och då som jag kan falla igenom lite, och faktiskt igår så var en sån dag. Kom från ingenstans liksom. Vi hade ett möte på morgonen, jag och Martin, och sen så jag kände efter mötet att fan, nu är det någonting som inte stämmer. Och när vi kom tillbaka till kontoret så sa jag till Martin att jag måste åka hem, för jag vet det enda som hjälper mig i det läget, det är liksom att stänga in mitt mörkt rum och ha det helt tyst kring mig. Och jag gjorde det och låg där i 3 timmar. Och sen efter det så det är på något sätt som att hjärnan återhämtar sig då. Efter det så var det som vanligt igen liksom. Och det är ju sådana saker som jag vet inte om jag kommer få leva med resten av livet, men jag har liksom accepterat att det kommer få vara så nu ett tag liksom. Och nu då Martin, som är min enda kollega, har full förståelse för det, att när det händer så då är det liksom flykt som måste till liksom. Så det finns, jag har inte hittat någon annan väg att gå. Så att då får jag ta den tiden liksom.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com/weightloss. That's PlushCare.com/weightloss. PlushCare.com/weightloss.
Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. JD Power ranks Sleep Number number 1 in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 40% on the Sleep Number Limited Edition smart bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com/awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And is all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
Härligt. Känner igen det? Jag har inte haft en hjärnskakning, men jag kan ju vara falla i vissa dagar, och då har ju Fredrik som också förståelse att han får liksom inte tag på mig, och då kan jag så här ibland ringa, jag har sagt det, skicka ett sms så ska jag ändå ringa upp, men annars om han bara ringer så vet jag att det inte är något livsviktigt, och där är han ju väldigt bra att respektera också, så att ja, men då vissa grejer väntar han med, sen ibland är det så här, nu måste vi ta tag i det här liksom, och då tar vi tag i det, men att det är väldigt skönt att ha kollegor eller vänner där man kan få det utrymmet att så här, att också så här kunna säga, men nu känns det inget bra, jag går hem typ, eller jag kliver ur det här. Och det för mig också är väldigt skönt att säga det. Att det gör ju att man mår så mycket bättre, bara istället för att det här som vi pratade om i början, det här locket på hela tiden, att man liksom ska, ja men nu ska jag vara kvar och inte säga något om det här. Ja, och så blir det bara liksom jobbigare för en själv i det där.
Kommunicera är viktigt.
Ja, verkligen. Och du tänker också där precis när målbilden och att driva det där, för det där är ju ett liksom, inom hockey framförallt diskuterar man mycket med hjärnskakningar, just det här när man får den här, och det blir ju som du beskriver, alltså jag har ju hört andra beskriva, men det där låter ju som ett otroligt jobbigt.
Hur är synen på, alltså hur pratar man om hjärnskakningar inom hockeyn, alltså som spelare och tränare?
Ja, alltså nu senaste åren här så har det ändå blivit, tycker jag, en ganska vettig debatt kring det, för att det är verkligen ett stort problem. Jag läste en artikel nu idag bara när vi var på väg hit. Aftonbladet granskade någonting kring hjärnskakningar, och jag tror att det var 27 fall som hade gått i disciplinnämnden bara den här säsongen, och då är vi 20 matcher in eller någonting. Så det är ju verkligen ett problem, och bakom alla de där 27 fallen så är det ju faktiskt en människa som lider något alldeles oerhört, och det, jag tycker inte att det är okej, utan jag tycker att både från ligan och från förbundshåll att man måste verkligen ta tag i det, och inte imorgon utan nu på en gång.
Om man då tänker hur För att man skulle någonstans kanske det här med att prata om de här grejerna. Eller liksom att så här, och det behöver inte vara en hjärnskakning. Det kan vara att man känner sig. Eller att det kan vara att man träffar idrott som är liksom oroliga för sin... Alltså de någonstans känner de så här, okej, jag är inte 22 längre. Jag är liksom 30. Det innebär att det är på väg till något annat. Liksom. Alltså att alla är liksom inte som Conny Strömberg och kör till ja, nu 40 plus.
Ja, 42.
Ja, 42. Ja, men att liksom, det är många inser att det här börjar komma och det finns de här orostankarna. Och där skulle man ju liksom, jag i alla fall kunna önska att de kunde våga ibland prata om det. Mer.
Avslutet
att
liksom, då
menar du? Eller att prata om de här tankarna som oroar varandra. Liksom. Och vad tror ni behövs i idrotten liksom för, alltså där är ju ni ett sånt stöd, men vad tror ni behövs liksom i föreningar eller klubbar för att det ska bli lättare att liksom kunna prata om så här, men jag känner mig inte så bra nu eller här är jag lite orolig för eller?
Jag tror att man ska försöka fånga dem i ganska tidig ålder och liksom börja få dem att förstå vikten av att börja i tid. Att bearbeta de här sakerna. Återigen, absolut inte ta bort någonting av fokuset på idrottsprestationen. Som jag ser det så har man råd med både och. Liksom. Det finns tid och utrymme till både och. Men att i tidig ålder börja utbilda spelare eller skidåkare, vad nu må vara. Att skapa en förståelse kring de här bitarna. Att det kommer faktiskt en dag. Idrott är ingenting du kan hålla på med hur länge som helst. Det kommer en dag när du faktiskt måste sluta. Oavsett om det är skada som kan ske från en dag till en annan. Eller om det är att kroppen helt enkelt tar slut. Att du blir för gammal helt enkelt. Så fånga upp dem i tidig ålder, det skulle jag säga.
Ja, men jag tänker också där med att man får barn. Eller man, alltså att någonting händer som tvingar. Eller så här, idrottare som också blir långtidsskadade kan också upplevas. Lite det Martin, du tog upp att så här, det här efter karriären, att du har utvecklats, att blivit bredare, eller som du sa, att hade du haft det under karriären så hade du haft kanske presterat ännu bättre. Att jag tror att, och det där kan ju ibland bli som att det behövs en skada, missförstå mig rätt, men för att få det perspektivet liksom, att så här, ja men jag är ju också det här, eller liksom vilket som kan påverka prestationen. Alltså hur skulle du kunna fått det under din karriär? Alltså, hade det gått, eller var det liksom för... Det kanske var för hektiskt schema med både.
Nej, men jag upplevde på den tiden när jag var aktiv, nu är det ju nästan 9 år sedan jag klev av ishockeyn och elitkarriären som elitidrottare. Och då var det inte lika vanligt att man pratade om de här bitarna. Det fanns inte, och det är väl där tack vare för min del. Och det var ju att den generationen jag kom upp och spelade då i hockeyallsvenskan, då jobbar man samtidigt, för då var inte lönerna därifrån. Något år senare började vi träna dagtid och då var vi heltidsanställda. Men det passade inte mig. När jag flyttade ner till Oskarshamn, vi kom ner dit och började träna dagtid och ekonomin började bli liksom förutsättningar för att vi verkligen skulle kunna göra det, så var inte det min lösning, utan jag ville ha någonting både och stå på benen. Och jag tror ju mycket viktigt alltså att prata om det. Och sen när du är inne på den där biten att en skada, långtidsskada, men kan lika väl vara ett kontraktsbrott eller som gör att du inte hittar tillhörigheten under ett tag. Det skapar också samma tankar, vad händer sen? Barnen givetvis när du blir förälder eller de bitarna, gör också de här bitarna, vad ska hända? Och jag tror ju på att vi hjälper varandra i det. Och att vi skapar en kultur, för allting handlar om ett kultur och en forum, där det innebär att det är liksom legitimt att prata om de här grejerna. Och hur vi hjälper varandra i det. Den är helt avgörande.
Den kulturen då? Hur hjälps vi åt för att skapa den kulturen? Det är väl som ni varit inne på, utbildning för spelarna, utbildning för tränarna.
Ja, men just de här bitarna och se fördelarna i det. För det du börjar jobba med i tidigt skede, så frigör du ju prestationen också. Se möjligheterna. Inte prata om de här måsterna eller liksom det som kanske är tyngt. Åh, då är idrottsprestationen slut. Utan vad har du för vinning i det?
Ja,
det är intressant. Och vända det hela tiden till energin skjuts åt rätt håll. Och
lyfta det tydligare, vinningarna mer. Ja, precis. För att också inom elitidrott, det är så mycket feltänk också, tänker jag. Alltså, speciellt från unga år. Att... Absolut, som vi varit inne på, alltså, klart man vill kunna satsa på att bli bäst i världen eller liksom bli riktigt bra. Men det handlar, alltså, man kan inte bara skita i välmående eller andra saker. Det är liksom inte hålla andan och hoppas att man lyckas hålla andan. Utan det ena, alltså, det hjälper ju verkligen. Alltså, dels att skapa förutsättningar för hållbarhet, att de pallar att hålla på en lång karriär, att de går förbi 13, 14, 15, 16 och fortsätter upp i 20-30 års åldern. Och att de mår bättre. Man vill inte ha idrottare i föreningen eller laget som inte mår bra sen heller, som är obalans. Alltså det skapar inte förutsättningar. Och just med att idrotten fostrar bra individer, även om de inte kanske, om de slutar när de är 16, så har de liksom fått, de har lärt sig mycket. Ja, men idrotten fostrar ju inte i sig självt bra individer. Utan det kan ju, tvärtom kan det ju bli. Utan det beror ju på hur man gör det, hur man fostrar dem. Det är en otrolig möjlighet att stärka och lyfta och fostra individer. Men det, då gäller det att man gör det på rätt sätt också.
Nej, men det är helt rätt. Och sen vill jag också liksom lägga till det här att just med prestationen och vikten av att alltså nå sina mål och nå så högt man kan i idrottsprestationen är ju också vikten av att jobba med sin mentala styrka. Mm. För det innebär att ibland så kanske man parkerar en studie eller en utbildning någonting för att just nu i den här delen av livet då kommer jag lägga 100% fokus på det. Men jobbar du med mentala styrka och känner balansen där, då orkar du ta tag i det andra sen också. Det innebär att du känner dig självsäker, du får liksom tryggheten att ja, men nu är det dags att börja göra det successivt. För att man verkligen ska våga göra. Jag tror inte bara på att man ska liksom säga att det är ena rätt eller fel, men det skapar möjligheterna runt omkring dem.
Och jag slänger in en grej, för jag gett min då karriär när jag slutade, så tyckte det som jag mentalt tyckte nästan var jobbigast, det var så här, i hockeyn då, och jag spelade lite fotboll också, men i hockeyn var det alltid så här, ja, men en dålig match eller någonting, och så typ så tränar man och så tränar man bättre och så kanske fick man en ny chans och en ny match. Att det var liksom alltid framåt. Alltså den här ångesten eller oron som kom, så fanns det en tydlig plan. Så här, okej, men nu skjuter jag för dåliga direktskott. Men då kan jag träna på det, så här, skönt. Och sen när det där försvann, så var det ju så här, när ångesten kom. Eller så här, men jag kommer väldigt ihåg i relation med min fru i början också. När man liksom bråkade och man tycker olika, som kan hända ibland. Att då så här, när den där ångesten kommer, att så här, fan jävla skit, nu kan jag inte fly. Alltså jag kan inte dra härifrån. Så i början gick jag ju liksom ifrån och stängde in mitt rum. Bara för att så här, jag måste lugna ner mig liksom. Och det där har ju liksom blivit väldigt tydligt mycket bättre på att jobba, för då fick jag ju träna på att jag kan inte, för i hockeyn och det tyckte jag, där kunde jag liksom alltid fly från det, för jag kunde liksom göra någonting av energin. Känner ni igen tanken liksom?
Ja, jag känner definitivt igen den, och framförallt som du säger, just att göra någonting av energin. Då fick man ju alltid utlopp av det genom att agera eller göra eller ta ännu mer, eller som du säger, träningen efter, att jag menar, gjorde jag en dålig match, och det visste man ju själv om direkt efter, men då kom det en träning dagen efter, nu jävlar. Det innebär att man tog i mer, man visade vägen för att man ville visa att ja, men för det första ville få spela också, men få ut energin. Och där får man hitta andra verktyg sen. Men det är just där också vikten av att jobba med sig själv och hitta och förstå sig själv, för det är där allting handlar om. Att börja titta på sig själv och förstå hur fungerar jag och vad gör jag av de verktygen. Och sen behöver man hjälp runt omkring och plocka på sig sin verktygslåda. Och det innebär att man ska vara lyhörd från alla håll och säga, ja, men vad är rätt för mig? Ja, då plockar jag in och så testar jag och använder.
Ja, men det tror jag också, och att förstå det, att det kan bli det, att det, den grejen kan ju bli väldigt tuff. Jag tänker också att en acceptans för det, för där kan ju också, dels hamnar jag väl lite själv, men också idrottare jag jobbar med, det blir ju väldigt lätt att man hamnar i det här mentalt svag, eller liksom, vad har hänt? Alltså, jag har ju spelat på tag, alltså, jag är ju liksom en bra idrottare, och nu är jag liksom typ rädd för att gå och handla, eller liksom, det här är bara helt liksom, vem kan, jag kan inte ringa någon gammal ishockeypooler och bara, du, är lite rädd för att gå och handla liksom. Alltså, det var så här, utan bara, vad väntar du, har ju spelat inför liksom massa folk, och så att, den där, den är ju väldigt tuff att göra
liksom. Sen finns det ju liksom, så som samhället utvecklats, så finns det ju risk att förstärka sådana grejer också. Nu kan man ju beställa hem mat. Nu behöver man ju inte gå iväg och handla heller.
Alltså, klara sig bra.
Det är farligt.
Liksom. Ja.
Men hur, föräldrarnas roll då? Vad kan man, hur kan de tänka i det här för att hjälpa från ung ålder kanske, eller när de är äldre?
Ja, alltså generellt sett skulle jag säga att vi lever i ett extremt prestationssamhälle. Det bästa jag tycker är att jobba med självkänslan, för det frigör alltså alla människor. Nu pratar vi inte bara idrott överhuvudtaget, utan ju starkare självkänsla du får, ju starkare blir du att ta dina egna beslut och gå din väg. Och då brukar man ju få frågan från föräldrar också, kan inte du jobba med min son eller dotter eller göra någonting? Jag brukar alltid säga att börja med dig själv. Det är det bästa resor du kan göra, för då kommer du inspirera dina barn att göra den resan, och det är det bästa kan göra överhuvudtaget. För när du börjar jobba med dig själv, då förändrar allting runt omkring det. Och det
du säger blir lite mer trovärdigt också. Alltså.
Ja, nej, men så är det ju. Ja, men det är ju lite som du säger. Så att, men det är min erfarenhet. Jag har gjort det själv. Och jag tycker om att utgå av mig själv och vara med om och uppleva både misstag och de bitarna som har gett mig någonting. Då kan jag dela de erfarenheterna. Då kommer jag kunna förstå individen också, vart den är och vilken plats den har hamnat på, och kunna hjälpa den därifrån.
Men jag tänker också med föräldern. Alltså att dels att man tar ju efter det man ser.
Ja, nej, men så är det.
Men också när de är på en. Det blir ju inte trovärdigt för barnet när föräldern själv inte tar tag i saker eller gör grejer.
Nej, exakt. Det är precis.
Så att det är jätte... Mm, verkligen.
Mm, och fantastiskt. Jag tänker också några grejer vi har pratat om är ju till exempel det här din... Alltså, ni pratar ju självkänsla, självförtroende här. Att någonstans... Jag hade en som han var med faktiskt för ett tag sedan i podden, Thomas Bekellner, som sprang från Varberg till Halmstad, alltså Kalmar, Varberg, 10 maraton på 10 dagar. Och det som drev honom i det där var ju hans egna vilja att göra det. Och just det här att hitta sin väg, alltså att någonstans här, det här är det jag vill, alltså vare sig om det är i hockeyn, fotbollen eller utanför, men att man känner så här, jag har kontroll på mitt liv. Alltså inte allt i livet, men jag har någon form av riktning. Mm. Och där vet ju ni också använder begreppet som jag gillar väldigt mycket, som är mental hälsa. Alltså att man pratar, kan prata psykisk ohälsa, men framförallt mental hälsa. Vad gör vi för att må bra? Alltså för att psykisk ohälsa kommer alltid finnas, men att vinkla det. Och där tänker jag att just också den här vägen är ju så väldigt viktig för att hitta, för att överhuvudtaget ha mental hälsa. Och sen också hitta de här verktygen som är då individanpassade för vad man behöver liksom. Känner ni att ni nu har hittat, ni har er väg?
Alltså jag ska säga så här att jag har ju liksom varit utanför min idrott nu i ett år. Och är väldigt långt ifrån fullärd. Jag hittar ju fortfarande liksom varje dag vägar. Och jag lär mig nya saker varje dag. Och det här vi pratade om i början av att gå utanför sin egen komfortzon och göra saker och pusha sig själv. Liksom. Det är någonting jag får göra varje dag med att ringa samtal som jag aldrig har behövt ringa förut. Och ringa banken och höra hur det går med företagslån och allt vad det kan vara. Liksom. Det är sådana här saker som man... Och jag känner att jag växer för varje dag som går, så växer jag och får liksom en större kontroll över hela min situation på något vis. Och det, jag tror... Det hjälper mig oerhört liksom, i den dagliga verksamheten av att jag faktiskt får göra det här. Det gör mig till en bättre människa helt enkelt, tror jag.
Jag själv är ju helt övertygad också. Och jag har ju varit i resan och varit inne i näringsliv och jobbat som chef och ledare i många, många år. Och jag valde ju aktivt att kliva av bara för att jag ville följa min egen väg. Men det är olika delar av livet. För ett tag då hade jag ju den där visionen, målbilden att följa den vägen jag var inne på då. Till slut så känner jag mig, ja, men det här är inte rätt för mig nu. Utan då väljer jag att ta stopp och börja fundera, okej, vad vill jag verkligen göra? Jag älskar att jobba med människor, jag älskar att hjälpa andra att lyckas. Och jag tycker väldigt mycket om att jobba med elitidrottare. Och kombinationen däremellan och ha verktygen att kunna hjälpa dem med den här har ju blivit också en dröm att få liksom leva och springa och göra någonting av. Så det är otroligt roligt.
Mm. Hörrni, vi ska börja avrunda. Då har vi några liksom sådana här korta frågor som vi då kommit på som vi tänker ska vara kul och bra. Mm. Och det, en passar ju väldigt bra, för den nämnde Martin i början, men som är ju väldigt viktigt kopplat till mental hälsa och stress, och det är ju återhämtning och kanske framförallt mental återhämtning också, att få det. Och då är ju frågan så här, era bästa återhämtningstips?
Ja, jag har en solklar där som funkar för mig, och det är att spela musik. Ja. Det hade jag väl mer eller mindre som rutin efter på kvällen när jag kom hem efter matcher, så satt jag mig och om jag orkade så tog jag fram alla apparater jag har så jag kunde spela in liksom. Men annars så tog jag fram gitarren och satt mig och spelade bara. Det gör, för mig så försvinner jag till en helt annan värld och kan liksom lägga hjärnan 100% i någonting som bara flyter på något vis, och det gav mig enormt mycket.
För mig har det varit, framförallt när man har lagt av och de bitarna, det är att röra på sig. Löpning har varit bra för att ventilera kroppen överhuvudtaget och huvudet framförallt. Att tankarna får liksom springa igenom. Men sen också, vi har en stuga uppe i Hammarstrand i Jämtland, och bara få vara i skogen och få vara och hämta hem energin därifrån, den är också helt oslagbar. Och hitta kontrasterna i vardagen. Att gå från den här pulsen till det här lugna och hämta hem sig, det är viktigt för mig.
Mest peppande ordet? Som ni har, om ni har,
ja, för mig eller för man ska leverera. För mig är det väl egentligen ingenting bara blir. Jag tror liksom att man måste sätta upp, för mig har det varit så att sätta upp målen, men utifrån vart jag vill någonstans. Men sen ingenting bara blir, utan börja göra därifrån.
Ja, för mig så fanns det ett uttryck, bit ihop, som min mor sa väldigt, väldigt ofta till mig när jag var liten, och jag verkligen hatade det. Men senare i livet och under karriären så vände jag det till någonting som att att jag kom på liksom att fan, ja, det går att bita ihop här liksom och köra. Och det varit ganska peppande för mig efter ett tag. Liksom.
Det är härligt de där orden man får föräldrar som ju äldre man blir till slut så bara landar man. Mm, ja, ja, jag fattar vad de menar. Ja, liksom. Okej, sista frågan. Har ni någonsin upplevt att ni har fått för mycket positiv feedback?
Gud ja. Ja, det är verkligen. Det var framförallt då, om jag ska ta ett exempel, så Gävle som är verkligen en hockeystad. Liksom, där kunde man gå på... Ja, vi hade ju en säsong där när vi vann väldigt mycket matcher. Och bara man skulle gå och handla eller någonting så stannade någon en och liksom öste beröm över någon. Det blir liksom verklighetsfrånvänt på något vis. Det var så här, ja, sluta nu. Nu vill jag inte höra det här med utan... Så låt mig köpa min mjölk och gå hem. Ja, men lite så blev det. Och det ja, så det har verkligen hänt. Mm.
Jag tror ju personligen att tittar man totalt i samhället så är det alldeles för lite av den varan. Och det jobbet man måste göra det är att välja hur man sorterar in den. Och det är hur jag ser på det i huvud taget. Jag har väl inte upplevt att jag har fått överbrum. Men det är ju hanteringen av den som är lite intressant.
Ja, det var väl det. Alltså, problemet kanske ligger lite mer hos mig.
Jobbet är att komma tillbaka till en skärp hela tiden. Liksom. Han hänger på mig bara.
Det. Fast det kan ju vara. Alltså, det blir speciellt när man blir stoppad på stan. Och liksom får massa feedback som man inte... Alltså,
ja, verkligen.
Det är ju en annan grej än om du får ute på isen... Och får feedback från tränaren. Alltså, ja. Så man kan ju förstå att det är lite jobbigt när du bara vill smyga ut och köpa mjölk.
Ja, precis. Ja, absolut. Så är det ju.
Ja, om vi ska summera eller liksom bara sammanfatta något vi har missat. Vad är något ni vill lägga till?
Ja, spontant så känner jag, vi har pratat ganska mycket tunga mental hälsa och sådana saker som är ganska liksom tunga. Men en grej som jag skulle kunna lägga till är ju vad vi som företag gör och det... En del är ju att vi, just det här med varumärkesbyggande och skapa kontrollen över sitt eget varumärke, sitt eget namn. Oavsett om det gäller individuell idrott eller lagidrott så är du ofta ett ganska slagkraftigt namn på den orten som du befinner dig och verkar i. Och som vi ser det så tycker vi att 2018 så ska man kunna ha rätten till att utnyttja det och skapa sig. Ja, kanske ekonomi, att man faktiskt tjänar pengar på sitt eget varumärke. Men också samtidigt öppna dörrar liksom inför framtiden. Och det är också en del som vi jobbar ganska mycket med, just det här korta, snabba, direkta resultaten också. Så att vi försöker vara ganska breda i det vi gör och det är en del av det.
Och viktigt också, det är hur vi inspirerar varandra på det här forumet. Det är ju så att vi hjälper varandra att lyckas. Och det inspirerar varandra att hjälpa varandra att nå framgången. Så att det är någonting jag också vill lägga till.
Ja, och att det ni också pratat om det här att ha en som, för det, jag och Fredrik men vi har inte den karriären i hockey. Alltså att också någon som, det ni pratar om, alltså förebilden, någon som har gjort resan. Alltså det är ju väldigt viktigt för att jag sitter där och inte har gjort resan och säger så här, men det är bra att bygga ett varumärke. Det är ju mycket bättre när någon kommer som man är 40 och har gjort det och så här, bygg varumärket. Det tar ju på ett helt annat sätt också.
Ja, och även det där med att hjälpas åt. Alltså, i många fall ser man sig varandra som konkurrenter när man bara har att vinna på att samarbeta. Alltså,
verkligen. Och det är därför vi vill vara breda och rikta oss till alla idrotter. Vi samlar liksom alla på samma ställe, vilket gör att man drar energi till varandra. Liksom. Och det ser vi bara som en fördel.
Ja, vi får väldigt positiv respons just för de bitarna. Hur vi kan kommunicera mellan varandra och utbyta tankar, idéer, allt från ja, prestation men både på och utanför arenan.
Och vi, som sagt, vi är jätteglada att ha haft er här och ert projekt är också jätteglada för att det finns. Det var ju det första jag tänkte när jag läste om detta. Yes, bra. Alltså, framförallt att jobba med under karriären och efter karriären, för där behövs det hjälp och stöd. Vi finns ju på Facebook, Hjärnskrynklarna, och vi kan ha en mejl, kontakt@hjärnskrynklarna.se om ni som lyssnar vill komma in med någon kommentar eller har någon fråga. Så kommer vi även lägga ut där länken till We Are You såklart på vår Facebook-sida så ni kan läsa mer och vidare. Tack för idag, grabbar. Ha det bra.
Tack.
Tack så mycket.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods
for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.